Hej kära lyssnare. Ett kort meddelande innan dagens avsnitt. Det här är sista avsnittet av Kompilator för den här säsongen. Kompilator tar sommarlov och är tillbaka i slutet av augusti. Jag vill tacka alla er som har lyssnat, kommenterat, lämnat omdömen på iTunes och inte minst till alla gäster som har varit med. Tack så mycket. Jag vill även uppmana er som är lite sugna på att prata i podcast att höra av er till hej@kompilator.se eller i någon annan kanal där jag finns. Och ni får jättegärna lämna recensioner där recensioner går och lämnas typiskt Spotify och iTunes. Med det sagt vill jag önska er alla en härlig sommar och på återseende i höst. Nu kommer dagens avsnitt. Varsågoda. Hej och välkomna till Kompilator, där vi idag pratar med Agnes Schuttrick. Välkommen!
Tusen tack, tusen tack!
Kul att du är här. Du och jag har sprängt på varandra på mitt nuvarande uppdrag, där du var en intern, heter det så?
Ja, jag var en sommarintern och sen så var jag deltidsanställd.
Just det.
Så att, men inte många timmar i veckan.
Nej. Precis, och vi snicksnackade lite och så visade det sig att du har gått nästan samma utbildning som jag gick för 20 år sedan. Och det tyckte jag var jätteintressant att höra hur dina erfarenheter är och hur saker och ting har förändrats. Så det tyckte jag att det ska vi prata om på Kompilator. Mm. Och här är vi nu.
Ja, vad kul. Jag ser också fram emot att höra om hur det har varit och dina tankar om hur det borde vara. Så får vi se om de överensstämmer med varandra.
Mm. Men berätta lite kort. Vem är du?
Ja, jag har ju då för 1,5 vecka sedan nästan exakt tagit examen från KTH. Civilingenjör i något som heter medieteknik. Och det är en mix av data och design och UX. Så att det är inte lika utvecklarfokuserat som om man går dataspåret. Men vi programmerar jättemycket. Men kanske framförallt frontend och UI. Och som du sa, jag har extra jobbat lite. Då det är där vi har stött på varandra. Sen så har jag också de senaste 5 åren jobbat med någonting som heter Primetime. Som är en live quiz fråge-app. Varje kväll klockan 20.00 så loggar folk in med sina telefoner och sen så är det en programledare, ibland är det jag, som ställer 11 stycken frågor. Och svarar man rätt på alla de här 11 frågorna så får man vara med och dela på en prispott. Och där har jag jobbat både bakom kameran och framför kameran med innehåll, frågor, samarbeten, gäster. Men nu är jag framförallt där som programledare ungefär en kväll i veckan. Och vad kan man mer säga? Kommer från Stockholm, inte från en techfamilj överhuvudtaget, skulle jag vilja påstå. De kanske vill försvara sig, vad vet jag.
Ja, men det låter ju som att du har en gedigen bakgrund, inte minst inför dagens inspelning av ett podcastavsnitt. Om du har hållit på med live-tv i 5 år så är du mer än kvalificerad, förmodligen mycket mer än vad jag är, att prata i eten.
Ja, men jag brukar se det lite som när träningspersoner pratar om att träna. Man blir bra på just precis det man gör. Den muskel man tränar blir man väldigt bra på. Så jag är bra på live tv-sändning med en kamera, med en tekniker på just det sättet. Men sen, jag kan bli jättenervös om jag ska prata för folk, publik som är live till exempel. Då blir det plötsligt en helt annan miljö som har sina egna utmaningar och där man inte alls känner sig trygg. Så att det har inte lärt en så mycket, eller mig så mycket som jag hade önskat.
Hur hamnar du framför kameran? Hur kom du in på den banan?
Ja, men så här. Jag började ju då civilingenjör i medieteknik 2017 blir det, hösten där. Sen sommaren 2018 då, eller våren 2018, då drog det här primetime igång. Och då hade jag en klasskompis, Emil, som spelade primetime. Och då hade de sagt i sändning att de letade efter en praktikant eller en tekniker. Och då började han som det. Men under sommaren 2018 så växte primetime väldigt mycket. Och då behövde de en till sändningstekniker, som det då blev att rollen gick ut på, som fixar ljud, bild, ljus när sändningen är live helt enkelt. Så att man är en sändningstekniker och en programledare i studion. Och that's it. Och då tipsade han dem om mig. För att jag tyckte det lät som en väldigt, väldigt, väldigt roligt, en rolig uppgift och ett roligt företag. Så då började jag som sändningstekniker och gjorde det 3-4 dagar i veckan i ett halvår medan jag pluggade. Sen så hoppade jag, tog jag en paus från plugget, jobbade heltid ett år och då blev det mer med hela. Alltså det har varit ett litet företag, så det blir ju att alla gör lite av allt. Så att då blev det att jag fick andra roller också, men det är kul att känna att man har kunnat alla delar av företaget. Från sändningstekniker till programledare till innehåll till frågor och så vidare. Men det är på den banan. Så det är egentligen tack vare KTH.
Mm. Och det är lite ämnet för dagens program. För som du sa, civilingenjör, mediateknik. Jag gick inte det programmet själv, men jag har en koppling till det. För jag var labbasse åt mediateknik på deras programmeringskurser.
Mm. Men vilket år började du, KTH?
Jag började 2001.
2001, just det.
Ja, gick ut.
Jag försöker tänka när mer... Men okej, okay. Men medieteknik fanns då.
Medieteknik fanns då. Och grejen med... När jag började på KTH så hade... IT-bubblan hade precis liksom briserat typ samma år som jag började. Och det var... Det var lite stelt på uppropet när liksom, ja, okej, nu ska ni läsa data. Men grejen med KTH, och det här är min tolkning, men min tolkning är att KTH-pipelinen som den såg ut då, typ ja, fram till IT-bubblan i princip, var att man gick ut gymnasiet, naturlinjen, hoppade in på KTH, gick där och sen slussades man iväg till Ericsson. Det var syftet med, i alla fall typ data och elektro på KTH, man skulle slussa folk in i Ericsson.
Mm.
Och min uppfattning är att mediateknik hade en liknande funktion för Sveriges Radio och SVT. För då var det mycket mer fokus på så här mediaproduktion och live, ja men typ livesändningsteknik och broadcast-teknik.
Mm.
Och det märktes när jag var labbassistent på de här programmeringskurserna. Det var vissa som var superduktiga, men det var väldigt många som inte alls var intresserade av programmeringen. Det var bara någonting de var tvungna att traggla sig igenom för att få sin examen. Men det låter inte som att det är så när du gick.
Jo, det tror jag i och för sig. Jag tänker att vissa av de där programmeringskurserna, vi har haft en del, då har det varit i Python, men så har det varit mycket så signalprocessering på olika sätt med vild, ljud och bild.
Just det.
Och så har man då modifierat så saker blir svartvitt eller komprimerat saker.
Just det.
Och det har ju inte varit allas favoritsak.
Mm.
Och jag kan erkänna att det inte var min favoritsak heller. Kanske för att jag vet inte, man måste hitta sitt medium lite också. Jag tänker att man kan tycka att det är kul att programmera men inte tycka om all typ av programmering. Att man inte är, jag är ju så intresserad av, för mig programmering är mycket ett verktyg för att nå ett slutresultat, en slutprodukt som man tycker är kul och spännande och jobbar vidare med. Och jag kanske inte var lika intresserad av slutprodukten, en komprimerad videosnutt som jag har varit av en interaktiv hemsida som fyller sitt syfte på något vis och som går att designa och animera och så vidare.
Mm.
Så att jag tror att det är många av de kurserna fortfarande är kvar. Men det, medieteknik är ett program som är i ständig förändring. Mm. Så att det känns som att de gör lite, lägger till och tar ifrån kurser varje år.
Ja, precis. För på min tid så då var det Java som gällde för liksom till 100% Java. Och föreläsarna som höll i de kurserna, de var lite inriktade på den här Ericsson-slussningen. Så det, liksom, de flesta labbuppgifterna var ganska träiga. Så jag kan absolut förstå att det kanske inte var det man ville göra när man började på medieteknik.
Mm. Nej.
Men när vi samarbetar på SPP, som, där jag sitter nu och där du också satt, så har du jobbat med React. Är det någonting som du fick lära dig på KTH, eller är det någonting som du har snappat upp själv på vägen?
Det har vi faktiskt haft på KTH i en kurs. Men då, det blev liksom ett helhetspaket med HTML, CSS, JavaScript och React. Lite allt på en och samma gång. Mm. Vilket det har varit jättebra att lära sig React. Men man kan ju också ifrågasätta om man ska lära sig React samtidigt som man lär sig syntaxen i JavaScript. För det blir, jag har märkt att jag har fått börja nästan om lite med JavaScripten ibland för att förstå vilka delar som hör till React och vilka delar som hör till JavaScript. Och vad, ja, men bara förstå själva grundstrukturen som har funnits mycket längre än vad React har funnits.
Ja, precis. Både JavaScript och ekosystemet har ju genomgått jättemycket förändringar, så jag kan tänka mig att det är svårt att göra en sån kurs. För jag upplevde det som att kurser på högskola brukar vara mer långlivade än sådana på till exempel yrkeshögskolor som verkligen kan superfokusera på här och nu. Men på tal om yrkeshögskolor, var det någonting som du, eller hur kommer det sig att du ville börja på en civilingenjörsutbildning? Den är ju ganska lång och liksom det är väldigt många i vår bransch som har kommit in via yrkeshögskolor som är på 2 år och liksom mycket mer praktiskt fokuserad.
Ja, verkligen. Nej, den är verkligen, verkligen lång, kan man känna nu när man precis också har blivit klar. Nej, men grejen är, för mig har det blivit ännu längre, för jag gick ett sånt tekniskt basår också för att ens få börja på KTH.
Just det.
Så att jag gick sam på gymnasiet och sen så gick jag ett tekniskt basår. Men det var, jag skulle säga, en viss del slump, en viss del att jag hade en väldigt nära vän som precis börjat KTH, men industriell ekonomi. Och sen en viss del att jag alltid har tyckt att det är kul med matte och haft hyfsat enkelt för det. Vilket jag sen fick äta upp i och för sig. Men jag började inte KTH med tanken om att jag skulle bli utvecklare. Mm. Jag hade aldrig programmerat hela mitt liv innan jag började på KTH. Men jag visste att jag var intresserad av teknik. Att jag alltid tyckte att det är spännande. Jag har alltid varit intresserad av populärvetenskap. Och jag har tyckt om att jobba med siffror. Så att jag tänkte att jag ger ett försök. Och basåret tyckte jag var roligt. Och då var det bara att fortsätta. Men jag tror att jag valde helt rätt program för mig. För de har ju tryckt på att medieteknik är tvärvetenskapligt. Att man får 2 delar. Både människobiten och datorbiten. Sen så kanske jag kunde känna att de nästan hade lovat lite för mycket med människobiten. Jag har inte haft någon designkurs. Mm. Någon ren designkurs. Utan det har man ju fått lägga in. För att man själv tycker att det är kul. Och det finns utrymme att jobba med det om man tycker att det är roligt. Men jag har inte fått någon input eller kunskap om design av min utbildning på KTH. Det hade jag kanske önskat mig. Okej, men nu svarar jag på, nu liksom ger jag mig själv frågor.
Ja, nej, men det är strålande. Det gör mitt jobb enklare.
Ja, men det var därför. Jag valde alltså KTH för att jag hade en kompis som började. Mm. För att jag tyckte om matte, hade lätt för det. Och sen så stod jag där. Hösttermin, visste inte vad jag skulle göra med våren. Basår började på vårterminen. Mm. Kunde man göra i Flemingsberg. Och då var det en väldigt, väldigt trevlig lösning.
Mm. Jag tror att det är många som bara trillar in i sånt. Och Det är ju en ganska stor commitment när man, jag vet inte, kommer inte ihåg vad man är när man väljer, men typ, säg att man är 20 år och så ska man välja vad man ska göra 5 år framöver. Det är liksom 25% av ens liv fram tills dess. Så det är ju en ganska stor commitment.
Hur valde du då?
Det gick på autopilot. Det är liksom, jag var fortfarande i det här tankesättet natur, KTH, Ericsson. Det var liksom den pipelinen som jag var inställd på. Men jag kan berätta en anekdot. För jag var även inställd på att jag ville jobba med datorspel. Hade jag någon vision om att det... Jag tycker om datorspel och därför måste det vara roligt att göra datorspel också. Och då, jag tror det var 2003 som studentföreningen hade en speltävling där man liksom kunde ställa upp med ett spel och så hade de lite jippon runt det där. Och bland annat så hade de några inspirationsföreläsningar. Och det var runt den här tiden när första Battlefield-spelet kom och var liksom superpoppis. Så då tog de dit 2 stycken, jag tror att ena... Det var 2 killar, ena hade typ byggt fysikmotorn och den andra var någon slags projektledartyp. Och fysikmotorkillen var jätteglad och ville berätta om allt. Men så skulle den här, kanske heter producent inom spelvärlden, han skulle berätta. Och han såg så trött ut. Han såg så fruktansvärt trött ut. Och så typ, var det någon som frågade, jaha, nu när ni har levererat Battlefield, vad ska du göra härnäst? Han bara, jag vet inte, kanske resa eller något. Och då, det var då det gick upp för mig att ja, men det här med datorspel kanske inte är så jätteroligt när man är mitt i smeten. Samtidigt, jag vet inte om du har läst den, jag vet inte om du har varit inne på datorspelsängen överhuvudtaget, men det, ungefär samtidigt så släpptes en artikel som hette, det var en fru till en anställd på Electronic Arts som skrev ett öppet brev som berättade ganska... på ganska klara termer hur det faktiskt funkar inom spelbranschen. Så då blev jag less.
Ja, nej men jag har också varit inne på spelbranschen. Man tänker ju att någonting som är så kul att göra måste också vara kul att skapa.
Mm.
Men ibland så ska man kanske inte jobba för mycket med saker man älskar heller. För att då blir de bara tvång och måsten. Men... det känns som att spelvärlden har haft problem i många år. Och både med dålig kultur och oschyssta arbetsvillkor. Och att folk ska vara lite glada för att de får vara där. Och därför acceptera mycket.
Jag vill ändå inbilla mig att det har blivit bättre på senare år. I alla fall om man lyssnar på poddgrannarna Kodsnack. De har ju haft många spelskapare. Och jag tycker ändå det låter lite mer hoppfullt.
Jo, absolut. Det tror jag också. Men jag får fram att det ändå var lite sådär med, vad var det? Activision? Eller var det Riot Games som hade... Ah, nej, okej. Jag ska inte bara säga företagsnamn och säga att det var dålig kultur. Ja, nej men jag har säkert absolut blivit bättre.
Mm.
Men det är väl fortfarande en ganska homogen grupp som sitter där och... skapa de här spelen också.
Mm.
Så att ja, det kanske finns lite kvar att jobba på.
Mm. En reflektion jag hade ganska länge efter att jag hade blivit klar var att, det kommer låta hårt nu, men jag tyckte att det var lite bortkastad tid. Och det är lite hindsight 2020 och så vidare. Och det var liksom, jag tog det valet med det underlaget som jag hade. Men jag känner att den utbildningen som jag gick hade väldigt lite att göra med vad jag faktiskt jobbade med sen. Om jag liksom tittar på vilka kurser som jag haft nytta av, så är det typ en C-sharp-kurs som jag sen inte ens fick räkna med i examen, som liksom har gav mig mitt första exjobb. Men å andra sidan hade jag inte fått det där exjobbet om jag inte hade läst utbildningen, så det är liksom, det är jättesvårt att säga. Men det jag vill komma fram till var att innehållet i utbildningen inte helt matchade, eller inte helt förberedde mig på arbetslivet som skulle komma därefter. Jag skulle säga att det mesta har jag fått plocka upp längs vägen.
Mm.
Och hur är din reflektion? Nu är du precis på väg ut i arbetslivet, så det kanske är svårt för dig att säga. Men...
Ja, det är svårt. Men det är klart, vi har ju suttit, till exempel nu, jag har ju varit i ett stort gäng där alla i och för sig inriktade på olika saker och gått olika mastrar, men där alla har på ett vis eller annat suttit och sökt jobb eller till i höst. Och vi har pratat mycket om jobb. Och det är klart att man kan känna att man inte har så många verktyg i sin låda som man känner att man verkligen behärskar. Sen kanske man har många verktyg som man vet ungefär hur man kan skruva och vrida med.
Mm.
Men ingenting där man känner att okej, här kommer jag in och är expert och behörig. Och det är klart att då, det kan kännas tufft när man tittar på de här yrkesutbildningarna. Och ja, jag kan liksom inte, det som jag tycker är svårt med det där är att avgöra. För just nu känns det såklart lite surt att någon som har pluggat i 2 år, jag har ju då pluggat 6 år om man räknar in basåret.
Mm.
Troligtvis har mer praktisk kunskap i frontendutveckling än vad jag har.
Mm.
För att jag har ju läst mycket, så brett urval av kurser och ämnesområden. Men jag vill ju tro att man lär sig det här att hela tiden, att inte vara rädd för att lära sig nya saker. Men det här är ju också någonting som KTH liksom berättar för en, att det är det man lär sig. Mm. Att man lär sig att lära. Så att jag hoppas att det ger en någonting. Men det är oroväckande att du... Eller hur tänker du med det? Tänker du så här, jag är inte rädd för utmaningar?
Jag ångrar mig absolut inte att jag gick den. Jag vet inte riktigt vad jag tänker. Jag hade önskat att det hade varit mer praktiska moment och liksom lite mer anknytning till verkligheten. Samtidigt är jag jättetacksam för den tiden, för det någonstans så var det liksom en bubbla på 5 år där man fick bli exponerad för en massa saker. Och det är ju lätt och i efterhand se att aha, men jag skulle ju gått den här vägen, men jag visste inte att den vägen låg där när jag började. Så det, resan är en del av målet, eller vad man ska säga.
Mm.
Sen nu kan jag börja uppskatta så här, jag önskar att jag skulle kunna gå om den utbildningen nu. För jag tror att jag skulle uppskatta den mycket mer. Inte för rent praktiska kunskaper, utan liksom mer få den här teoretiska, kunna ta sig tid och grotta ner sig i liksom teorin bakom allting. För att man vet, så här funkar det, och så får man lära sig varför det funkar. För annars blir det tvärtom. Man får sitta och traggla matte i 2 år innan man får göra något roligt till att börja med. Och man fattar inte varför man håller på med det.
Mm.
Och nu börjar jag klicka, och hade man, jag skulle vilja gå om de mattekurserna nu för att jag förstår vad applikationen är.
Mm. Ja, men det där kan jag absolut känna igen. Någonting som jag har saknat, som jag har hört att många som har gått yrkesprogrammen har, det är ju att de har en termin praktik där man sitter och får göra, och få knacka kod ett halvår med utvecklare på ett företag. Man är med i hela deras dagliga verksamhet. Och det känns som ett jättebra sätt både att hitta en potentiell framtida arbetsplats. För att om man kommer in i gänget bra där och de vill ha kvar en, så är det 10 av 10. Men också jättebra sätt att faktiskt få lära sig lite mer hands-on det man ska göra när utbildningen är klar. Och det kan kännas lite, eller jag känner att nu när jag suttit med mitt exjobb, det är ju mer en vetenskaplig rapport. Det är klart att jag har kodat lite, men det kan och får bara vara 20% av processen. Mm. Det resten är att skriva och analysera frågeställningar och opponera och presentera. Och det är inte, jag kan känna att den biten hade man möjligtvis kunnat byta ut för att få lite mer erfarenhet.
Jag jobbade på en webbyrå för en massa år sedan, och de tog in väldigt många just sådana här praktikant, eller YH, vad är det heter? LIA. Mm. LIA-perioder.
Exakt.
Och det var ju enormt värdefullt, både för dem givetvis, men även för oss andra utvecklare som fick sitta med dem och liksom lära sig och förklara saker. Och, så det... Och det är nog min stora insikt efter att ha tittat tillbaka på utbildningen och YH och allting. Och det är nog att, jag tror att utveckling är, det är inte ett akademiskt ämne längre. Det har varit det en gång i tiden, men det är inte det längre. Det är ett hantverk som man lär sig genom att göra. Och där tycker jag att YH är en bra lösning. Jag skulle kunna tycka att någon slags lärlingssystem skulle vara jättebra. Jag tror att de har börjat med det i Tyskland. Ska se om jag kan gräva fram någon länk till show notesen. Men jag har för mig att de har börjat med... De gillar lärlingssystemet i Tyskland, som jag har förstått det. Nu har de börjat införa det för utvecklare också. Så att man liksom får gå sida vid sida och lära sig på jobbet. Vilket... jag tror är det bästa sättet. Det var ju annorlunda för 30-40 år sedan när man var tvungen att uppfinna verktygen medans man använde dem. Men nu är det är så mycket som är framkört redan, så att man kan ta befintliga verktyg och börja bygga med dem.
Ja, och vad tänker du om det då? Behöver man lära sig en bättre grundförståelse för hela...
Ja, om man ska använda en ganska trubbig liknelse, så kan man ju tänka sig att man kanske börjar som en snickare, och när man har byggt 20-30 hus kanske man kan söka in till arkitekt eller byggnadstekniker sen, när man liksom har sett saker byggas i verkliga livet, snarare än tvärtom, tror jag kan vara en värdefull väg framåt. Men det är en liten hobbyteori jag har.
Men pratade ni, när ni skrev exjobbet, om att det inte kändes tillräckligt praktiskt? Eller kurserna i allmänt?
Jag gjorde mitt exjobb på Tobii, som då var typ 25 pers, så de var pyttesmå. Du hade också varit på Tobii, såg jag på din LinkedIn.
Ja, jag har suttit och sorterat olika material som folk har tittat på.
Just
genom
det.
Glasögon.
Ja.
Så inte så teknisk roll.
Nej, men det är viktigt arbete det också. Men jag skrev mitt exjobb där, och jag skulle säga nu har jag tagit min examen, det kan de inte ta ifrån mig den, men jag skulle säga att det var typ 90-10, så jag satt och byggde saker 90% av tiden, och sen så krystade jag ur mig en rapport som nätt och jämnt blev godkänd. Men, eller nätt och jämnt blev godkänd. Det blev utvald till årets student. Eller årets exjobb.
Men skojar du? Då kan du inte säga att det nätt och jämnt blev godkänd.
Ja, men... om man tittade på vad andra gjorde för exjobb. Men jag tror att Tobii var lite gullunge hos KTH då. För att det var lite nytt och flashigt och... Så jag tror att det spelade
in. Ja. Men nu ska vi inte förringa insatsen.
Har man imposter syndrom så har man så. Men tillbaka till dig. Berätta om ditt exjobb.
Ja, jag har skrivit mitt exjobb den här våren då. Tillsammans med Tekniska museet.
Mm.
Och då har jag tittat på hur man kan förlänga museibesöket. Vilket skulle då innebära att efter att man lämnar Tekniska museet, eller innan Tekniska museet, så är museiupplevelsen fortfarande igång. Och jag har framförallt tittat på hur det är när man har lämnat Tekniska museet. Så en efterbesöket-upplevelse kan man kalla det. Och då har jag byggt, eller konceptet är så här. Man kommer till Tekniska museet. Där får man ett litet kort med en, det kallas för en petri dish. Det är en liten sån cellodlingsburk som man ibland ser i labbmiljöer. Eller bakterieodlingsburk. Och man får med en bild av den här hem. Den är illustrerad. Man kommer hem. På baksidan är en QR-kod som tar en till en hemsida. Och sen så håller man sin telefon över bilden på den här lilla burken. Och då ser man i AR att det svävar en cell. Och sen så tar man hand om den här cellen i 48 timmar. Och ser hur den delar sig. Det uppstår nya typer av celler. Man får lära sig om stamceller. Och i slutändan så blir det en liten söt kanin. Och då fick de som var med i den här studien svarade på lite frågor om den som jag sedan utvärderade. Men det var ett väldigt roligt projekt.
Mm.
Men jag kände också att jag tog mig lite vatten över huvudet tidsmässigt i hur lång tid allting tar att göra. Det blev liksom mycket, mycket utveckling som jag inte var förberedd på. Man får hela tiden så skala bort funktioner som man vill ha men inte riktigt har tid att implementera.
Mm.
Och, ja.
Men det är ju verkligen en nyttig lärdom inför arbetslivet. Det är att man måste lära sig att budgetera med tiden.
Mm.
Man kanske inte alltid kan göra det precis som man hade tänkt det från första början, utan man får liksom anpassa kostymen efter, vad är det man säger? Anpassa kostymen, kanske man bara säger. Efter verkligheten.
Nej, verkligen. Och det är så svårt att förutse var man kommer fastna. Det är väl det som är den stora frågan i sådana stora IT-projekt också. Att det är svårt att förutspå. Det är väl bara erfarenhet i stort sett som kan hjälpa en förstå att det kommer dyka upp problem. Jag vet inte vilka, men vi måste lägga tid på det också.
Mm.
Eller jag, det här vet ju du bättre än vad jag vet.
Ja, men precis. Det, jag kan inte minnas om jag har pratat. Jag tror att det var i Kålsnack som jag drog den här anekdoten, så jag kan lika gärna dra den här. Och det är en, jag skulle säga att det är en core belief som jag har utvecklat sedan jag läste den här. Och det är en introduktion till en bok som heter War of Art. Alltså inte Art of War utan War of Art. Och introduktionen handlar om en keramikkurs på en konstskola. Där läraren i början av läsåret sa: alla som sitter till vänster i klassrummet, ni kommer bli bedömda på en kruka. Ni får lämna in en kruka och ni kommer bli bedömda på kvaliteten på den krukan. Och så andra halvan av klassen, ni kommer bli bedömda på vikten av, totala vikten på allt av krukor som ni har producerat. Vi kommer ta in en våg och väga krukorna. Och ni kommer bli betygsatta. Och så går terminen och så är det dags för examination. Och så visar sig såklart att de som har gjort jättemånga krukor är grymt mycket bättre på att göra krukor än de som har suttit och funderat på den, hur man gör den ultimata krukan i ett år. Och när jag läste det är någonting som klickade då. Och jag tror att det är 100% applicerbart på utveckling. Det gäller att bara liksom, man har 100 dåliga program inom sig och man måste få ur sig dem innan man kan börja göra bra saker. Och det kan man inte göra genom att plugga, utan man måste göra. Och liksom, det kommer vara kast i början, men man måste få ur sig det.
Men gud, det där ska jag verkligen ta med mig. Ja, för det känns också som när man pluggar så kan man bli så fokuserad på att man tänker att vissa personer liksom är mer lagda åt det man håller på med. Att man alltid känner att ja, men de här har ju lite enklare i den här kursen. De är mer lagda åt det hållet. Men, och det kan ju kännas...
Jag tror absolut att de har fått ut sig mer dåliga krukor helt enkelt. De har kommit längre i den resan.
Ja, gud, det är så sant. Jag ska verkligen jobba på fler dåliga krukor.
Ja, och äga att de är dåliga. Liksom visa upp det. Kolla vilken dassig kruka jag gjorde. Är den inte cool?
Ja, men gud, det är ju skitbra. Ja, otroligt.
Hur gick det med exjobbet? Har du haft opponering och fått en godkänd? Och...
Jag har fått en godkänd. Så jag är väldigt, väldigt glad. Men det var nervigt.
Ja. Grattis, får man säga.
Tack så mycket. Jag vet inte om det var så när du presenterade, men på medieteknik så presenterar man och sen får man feedback. Och sen så går examinatorn och handledaren ut i rummet och diskuterar om man har blivit godkänd eller inte. Men så står man kvar där och väntar. Och det är liksom desto längre tid det tar, desto mer illavarslande.
Är det? Nej, så var det absolut inte. Nej, det kändes mer som en formalitet, som det kändes som lite teater. Nej, ja. Nej, jag gjorde det. Det
var... Vem vet vad de pratar om där utanför? Ja, ja. Det är kanske inte ens är.
Nu ska vi få Agnes att svettas.
Men lite så, eller bara, vad ska du göra här igen? Ja. Så att, men de var inte ute för länge. Det gick väldigt bra. Så att jag är 10 av 10 nöjd nu i efterhand. Men man har ju blivit riktigt trött på sin egen uppsats.
Mm.
Och att sitta och finslipa den.
Använder du ChatGPT någonting?
Nej, men jag använder det lite när jag ska, för att jag behövde ju förstå själv hur celler fungerar. Dels fick jag ta hjälp av en forskare på Karolinska genomtekniska, men sen så har jag också frågat ChatGPT mycket dumma frågor om stamceller och hur de jobbar och till exempel vad en mitokondrie gör för någonting som är då cellens kraftverk.
Mm.
Så på det sättet så har jag hjälpt. Men för oss kom ju ChatGPT nu sista året, så att så mycket nytta har vi inte haft av den. Men jag kan tänka mig att det är rätt annorlunda att börja KTH med ChatGPT från start.
Ja, gud ja. Jag använde föregångaren till ChatGPT när jag skrev min exjobbsrapport. Och det var state of the art då. Och det var en lorem ipsum-generator. Jag tänkte så här, hur lång är en exjobbsrapport? Jo, men typ 50 sidor. Ja, men jag genererar 50 sidor rapakalja, så har jag med rubriker. Och så fyller jag i rapakalja text, så vet jag på ett ungefär hur mycket text jag ska skriva. Och det var mycket lättare, för då liksom kunde man... Då såg man liksom, men det här är helt fel, jag skriver om den här paragrafen. Och så gjorde man så en paragraf i stöten och till slut var man klar.
Smart.
Det är lättare, vad det heter, blank page paralysis. Det är enklare att redigera något som är fel än skapa något från intet.
Just det, precis. Och börja på ett canvas som inte är helt vitt.
Mm, precis. Kan man läsa din exjobs? Har du lagt ut den någonstans, din exjobsrapport?
Den är inte publicerad än.
Nej, okej.
Okay. Den hamnar ju på Diva någon gång. Men ja.
Agnes, det var superintressant att höra om din resa och tankar om hur det är att bli civilingenjör 20 år senare än jag. Vad väntar i höst nu när du är klar med din utbildning?
I höst kommer jag börja jobba på en digital byrå som på ett sätt kanske förkroppsligar vad medieteknik har gått ut på för mig. Att det är både en designinriktad digital byrå som jobbar med e-commerce hemsidor. Och där ska jag börja som frontendutvecklare, eller UI-utvecklare kommer nog bli mest fokus på. Jag är jätte nöjd med det.
Ja, men det förstår jag. Det är jätteskönt att veta vad man ska ta vägen. Men först får du ta sommarlov. Tack så jättemycket för att du ville vara med. Och vi kanske hörs igen när du har jobbat något år. För att höra hur arbetslivet verkar.
Ja, jättegärna. Tack själv. Det har varit superkul att vara med.